Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby.
Jag ska faktiskt ha i ett lagerblad ändå också. Mm.
Har du lagerblad här ute? Du har uteplats här vid lägenheten och där har ett lagerträd.
Precis, jag har lyckats övervintra den här hemma under en sån här sollampor typ. Så att den...
Färskt lagerblad?
Ja, alltså lagerblad är faktiskt också en sån stapel. Var i många grytor och lite mer rustika husmanskosträtterna då i Spanien.
Idag är vi i Barcelona i Katalonien. Ja, rent geografiskt så är vi i södra Stockholm, men på alla andra sätt så är vi i Barcelona och Katalonien. För så stor är matens makt. Den kan ta oss över hela världen, i vilket svenskt hemmakök som helst. Katalonien då, för de som inte kommer ihåg, liksom, tänk Barcelona och så det runt omkring där, upp mot Frankrike.
Ja, precis. Och Pyrenéerna är också en del av det där, så det glömmer man bort ibland att man tänker att det bara är kust och sådär. Men nordöstra hörnet liksom, av Iberiska halvön kan man säga. Och det är både kustdelen och inlandet med bergen och, som också är en viktig del av matkulturen faktiskt, men man kanske... springer på mer av det man stöter på i kuststäderna. Just köttbiten och vilt också en stor del som inte tar lika mycket plats i liksom, kuststäderna men som är historiskt liksom, viktig mat och det finns massa så här, smaskiga grytor och husmanskost och mer rustika delen av det där köket som kommer från mer inåt landet och bergen.
Och det är alltså maten som ska ta oss dit?
Det är svårt att välja ut några få grejer. Det blir lätt så att man... Men det här måste jag också fixa. Och ska man laga katalansk mat så kan man inte missa det här och sådär. Men lite ska vi laga från scratch, tänker jag också.
Ja, vad tänkte du att du skulle hitta på då?
Det som tar lite tid är liksom en smakbas som kallas sofregitti i Katalonien. Som motsvarar kanske då sofritton i Italien och så. Finns liknande
lök,
varianter.
Skälkselleri, morot är det i Italien.
Ja, precis så. Men här är det då ingen selleri utan det är tomat framförallt som bas. Och det är lök, alltså gulök och vitlök. Som man puttrar ihop som får stå länge så att det nästan blir en sån lite marmeladig konsistens på det.
En liten röra liksom?
Ja, precis.
En röra. Men är den också som i Italien att det är en bas i många rätter eller?
Absolut så. Väldigt många rätter. Det finns många sådana smakbaser eller smaksättare som i det här fallet soffrigitt. Och så har man något som heter picada som är något som man tillsätter i regel på slutet av matlagningen i fisksoppor och grytor och sådär. Man mortlar mandel och vitlök och persilja som en sorts redning, fast mer smak än en vanlig redning. Så att röror är de bra på helt enkelt.
Så vem är det här då?
Jag heter Sebastian Andreu Bergström då, och jag bor i Stockholm men jag kommer från Norrköping från början. Jag är egentligen inte någon, jag är inte kock eller någon influencer eller liksom... något sånt.
Utan... Va, finns det människor som inte är såna?
Ja, uppenbarligen. Utan det är snarare liksom ett gränslöst liksom, matintresse. Och i kombination med att jag har katalanska familjerötter och sådär. Så de två sakerna tillsammans har lett fram till att en bok och att jag har lagt väldigt mycket tid på att laga mat från just Katalonien. Alltså.
Ja, Sebastian Andreu Bergström har skrivit en bok om katalansk matkultur. Barcelonas mat och dryck heter den.
Det namnet i mitten där, det är det katalanskt eller?
Andreu, ja precis.
Det Andreu.
Andreu, ja exakt. Det är liksom typisk katalansk grej. Och det finns väl säkert i, för Katalonien är liksom både franska delen och den spanska delen. Så det namnet finns nog på båda sidorna. Men väldigt typiskt katalanskt namn helt enkelt. Min farmor och farfar... kommer från Katalonien, södra delen, runt en region som heter Tarragona och Reus, min farfar kommer ifrån, men flyttade till Sverige på 50-talet.
Har det katalanska varit liksom en del av ditt liv då på något sätt?
Jo, men det har det absolut varit, inte minst genom maten då och min farmor och farfar som jag växte upp med också. Och sen är det väl det här, det som man kanske märker av mest är att i Spanien och i Katalonien så är ju mat liksom livets mittpunkt på något sätt. Och det har man märkt av. Det har jag märkt av min familj, speciellt när jag tittar tillbaka på det nu, att det alltid kretsat om...
Som barn tänker man ju inte på det, men när man reflekterar sen så...
Exakt, det har liksom varit en så självklar del av allting. Och det, allt, så fort man har käkat något så är liksom, börjar man prata om nästa måltid. Och... Så det har väl liksom varit en stor del av det hela. Och att vi också har käkat, sen jag var liten, käkat spansk mat och sådär. Och det kanske blev tydligt först när kompisar märkte att man käkade kanske bläckfisk eller gjorde grejer som... doftade annorlunda eller sådär. Jag gjorde buljonger som folk reagerade på, som man förstod att det kanske inte är någonting som alla gör liksom. Så, då börjar jag med lite lök då. Lök och lite vitlök och lite medelvärme där.
Lök och vitlök får svettas mjuka i olivolja.
Gör så här, vi kör lite vin först. Jag ska ha lite vitt vin här också. Det är inte alltid man har det i soffrigitt, men till den här rätten kommer vi ha det. Så får jag koka in lite i löken. Det här ska faktiskt bli en rätt på bacalao, som är den här klassiska torsken som är saltad och torkad som en stapelvara i Katalonien.
Där det finns på varenda marknad så finns det flera butiker som säljer det.
Precis så. Och liksom specialiserade butiker som bara har bacalao i olika storlekar och kvaliteter och sådär. Så det är fortfarande liksom en älskad ingrediens liksom, eller rå, i katalanska köket, men andra delar av Spanien också.
Men får du tag på det här då?
Ja, men du brukar faktiskt gå och hitta i saluhallarna eller speciella liksom, spanska butiker.
Det finns ju motsvarighet i Sverige, alltså Cabello, men det är ju väldigt svårt att få tag på.
Cabello heter ju också faktiskt på spanska.
Ja, alltså, precis. Precis. Att, det åt man här också, men det har ju liksom, det har dött ut i princip.
Det är som att de har utvecklat så många liksom, rätter just med den här typen av fisk. Både som otillagad i sallader och i grytor och i kroketter och sådär. Så det är en ingrediens som de tog till sig verkligen. Det är ju isländsk liksom, så det var inget som förädlades i Katalonien, utan det var ju en sån handelsvara. Det har blivit viktigare och viktigare med åren på något sätt, och att jag vill att gå tillbaka till det som farmor och farfar kommer ifrån och gräva i det och fördjupa mig i det. Så att det har liksom lett till många resor till Katalonien just då, de regionerna som farmor och farfar kom ifrån, och många, många liksom restaurangbesök och luskande i recept och sådär.
Nu har löken, vitlöken och det vita vinet kokat ihop. Dags för tomater.
Och då brukar jag göra så att jag kör lite riven tomat på den. Så får man som en egen liksom, tomatsås från scratch.
Du river tomater på ett rivjärn bara? Så
ja, precis. Och kasserar skalen sen. Samma sak som man gör också om man gör den här... Kanske den mest klassiska katalanska rätten eller munsbiten som är pan tomaquet. Bröd med tomat. Essensen av katalansk mat, det här stor smak i det lilla.
Så halverar du tomaten och drar den här snittytan över det grövsta på rivjärnet.
Yes.
Vad är anledningen till att man river tomaten? Är det bara att det går snabbt och enkelt? Eller?
Ja, men det blir fin konsistens och man får fram det aromatiska, tycker jag. Bör vinet koka in det lite grann. Skulle vi kunna slänga på lite tomat här. Sen ska vi slänga i den här. Fisken kommer ju gå i efter ett tag då.
Bacalaon ska ner i tomaterna där.
Yes, precis. Jag håller på med musik till vardags, eller mitt yrkesliv. Så jag är kompositör, musikproducent och gymnasielärare. Undervisar musik. Jag har skrivit musik för liksom radioproduktioner och dokumentärer och kortfilmer och sådär. Och jag har egna projekt också. Där jag är jazzmusiker i grunden, så jag släpper musik själv också tillsammans med mina medmusiker. Nu har jag släppt ett album precis som heter Solera. Solera är ju faktiskt en metod, för jag är kärre och liksom anknyter till vintillverkning och så också.
Det katalanska och spanska kommer in där också i musiken.
Ja, det verkar nästan som att det är liksom svårt för mig att komma ifrån det där, oavsett om det har med musik att göra. Jag tycker också att musik har mycket gemensamt med mat också. Man tänker liksom med lager, och man kan uppleva vissa smaker som att det har liksom en låg frekvens eller hög frekvent. Eller...
Man vill ha både lite bas och diskant och lite mellanregister.
Ja, och dynamik, liksom hur de samspelar och kontraster och så. Båda jobbar med olika gestaltningar av någonting.
Bacalaon, den saltade och torkade torsken, ligger fin och vit på en tallrik.
De sköljer först och sen så lägger i vatten och sen byter vatten ett par gånger under 48 timmar.
Och när de ligger här nu så ser det ut som om det var färsk torskrygg.
Verkligen, den sväller lite grann också för den är lite mindre än den är torkad då, såklart. Så får den en fast konsistens som liksom står pall att ha med i en sallad eller en gryta utan att den smulas sönder. Sådär.
Precis som det blir om man hade en färsk torsk och saltar på den och låter saltet dra ur lite grann.
Som en hårdrimmad liksom, ja. Nu ska jag slänga i lite som en tomatpuré, nästan lite tomate fritto. Det är liksom tomat- och olivolja som har kokat ner länge. Så det är som en tomatpuré fast bara tomat.
Tomatsås nästan?
Ja, absolut. Som en enkel tomatsås. Det brukar finnas på Tetra i Spanien och sådär också. Kör vi. Det här är också en typisk katalansk, en paprika som man har i romesco och så, som heter Njorra. Som en paprikapuré kan man säga. Man kan ha bara paprikapulver också. Det är bra. Ha lite liksom smaken av cayennepeppar eller torkad paprika fast i puréform. Jag ska ha lite oliver i den här också. I bacalao-grytan här. Liksom såsgryta.
Det är både gröna och svarta.
Det är lite blandat där.
När grytan eller såsen kokat ihop så är det dags för fisken att hoppa i. Lägger du i dem som de är eller skär du upp dem?
Jag lägger i dem som de är och så kan jag dela lite grann på dem på slutet med skinn och sådär också.
Och det är inte alls så att de täcks med såsen utan de ligger
precis.
Synliga där liksom.
Ja, tillräckligt för att laga sig. Liksom.
Katalonien är ju en del av Spanien men det är ju också Katalonien. Hur förhåller man sig till det?
Ja, det är som en liksom...
Det finns ju sådana här frihetskämpar och så.
Ja, verkligen. Och det är, på ett sätt är det som en nation inom Spaniens gränser. De har sina egna språk. Och...
Det finns väl en viss självständighet också?
Ja, precis. De har sin egna matkultur. De har också sin egen liksom, polis och egna myndigheter och sådär. Så att det märks ju av på många håll. Och många som jobbar aktivt för att det ska bli självständigt. Det märks väldigt tydligt i kulturen. Och sen så är det såklart, det är liksom ingen isolerad ö. Så att det finns ju... influenser från Andalusien och Basken som har namnats i Katalonien också med, inte minst i mat liksom, kulturen. Jag ska faktiskt göra en liten sallad på bacalao som heter esqueixada som är en av mina favoriter och riktigt som vår sommarrätt faktiskt. Med mycket smak och få ingredienser. Då har vi lite grovhackad grön paprika och lite tomat, svarta oliver och lite silverlök som vi kommer att blanda. Tomaten har jag liksom saltat ur, eller jag har saltat den lite av vattnaturen så att den är lite fastare. Jag tar en av de här torskbitarna. Ska jag dra, för i salladen brukar jag inte ha med skinnet men om man har en gryta eller någon soppa eller så här, kan man ha med det är lite smak och lite konsistens också och håller ihop det bättre.
Men du drar av det nu?
Ja, nu drar jag av det, precis. Sen kan man göra på olika sätt. Man kan liksom slita sönder den lite grann. Det brukar vara lite standard i många så här kvarterskrogar. Om man har lite rustikt och så. Istället för att hacka i fina skivor.
Den är verkligen fast alltså.
Visst är den det? Mm. Den har ju också något gemensamt med lutfisk. Tänker jag alltid när jag står och håller den. Alltså, en fast lutfisk då. Mm. Men inte alls samma smak.
Den är alldeles vit ihop med den här... färgstarka grönsakerna då.
Och väldigt mild, man kan tänka. Alltså när man går in i en sån bacalao specialiserad butik eller marknad så luktar det väldigt mycket av torkad fisk. Men den blir väldigt mild och fin i smaken. Mm. När jag växte upp i Norrköping så gick det inte att få tag i det. Då beställde alltid farmor och pappa uppe i Stockholm. Eller om vi skulle till Stockholm. Så kunde vi ringa till Hötorgshallen då. Det ska vara lite vinäger också i den här standardingrediens i esqueixada, den här salladen. Kan man ha vanlig vitvinsvinäger eller rödvinsvinäger eller cherryvinäger. Nu hittade jag en vermouthvinäger som jag tyckte väldigt mycket om.
Du ska veta på lite grann där.
Precis. Ja. Och så ska vi köra lite olivolja också. Det behövs. Blanda runt lite grann.
Det känns som en härlig, frisk, matig sallad.
Det är som en liksom salladvariant av gazpacho typ, med vinägen och lite paprika. Och mycket gemensamt med gazpacho, men i någon sorts salladsform.
Nu måste jag provsmaka på bacalao-salladen.
Så tar av den här med bacalao och tomat och paprika och oliver, som ser oerhört fräscht ut. Den är väldigt frisk, det finns en liten syra i den. Den gröna paprikan är sådär knastrigt god. Det är sån härlig rå smak på salladen. Och till och med fisken har ju nästan lite rå karaktär.
Ja, alltså man skulle kunna jämföra med ceviche eller liksom sashimi eller nästan sill på något sätt också. Men den har en fast och liksom frisk ton tycker jag ändå, så att den bidrar med något. Men det är ju som deras ceviche då, kanske man kan säga.
Men är det någon skillnad om bacalaon är kall eller varm? Jag provsmakar på grytan med bacalao i tomatsås.
Mm. En helt annan grej jämfört med i salladen. Här är det en torskfisk, fast ja, den är extremt rimmad. Ja. Alltså den har blivit så fast.
Det roliga är att den är liksom, jag har vattnat ur den så mycket så den är inte alltså översaltad. Men den har konsistensen av en rejält rimmad torskrygg typ. Och håller ihop på fina så här skivor.
Den är lite mer salt än vad jag skulle ha saltat på en vanlig torsk.
Mm. Mm. Två dygn brukar vara standard, men vill man laka ur den lite mer så går det bra också. Om man vill tona ner saltan.
Mm. Mm, det funkar väldigt gott ihop med oliverna och tomaten där.
Vin, oliver, det är någon sorts perfekt kombination tycker jag. Just persilja, vin, oliver med typiska smakerna. Och fisk, att det finns någon fisk- eller skaldjurstoner också.
Det är inte tungt, det är en väldigt lätt och fräsch smak. Mm.
Sebastian hade en vermouthvinäger i salladen. Och nu tar han fram en vermouthflaska.
Vermouth är ju en annan sån ikonisk grej, får man väl ändå säga, i Barcelona.
Mm-hmm.
Med vermouthbarer och liksom specifika tilltugg och sådär, som vi ska käka lite grann också faktiskt.
Lite lustigt, för vermouth är ju inte spanskt.
Inte från början, men de har anammat och har en egen stil runt Tarragona och en egen liksom liten ritual nästan. Det finns något som heter Feral Vermouth.
Att göra vermouthen.
Ja, precis. Ja. Att göra vermouthen, exakt. Och La Hora del Vermouth. Okay. Vermouth-timmen på eftermiddagen som en sorts...
Låter trevligt.
Ja, ja, men det är liksom en social aktivitet liksom mellan lunch och middagen. Några liksom enkla tilltugg, så här konservgrej eller banderilla som jag har faktiskt förberett några.
Banderillas är stora tandpetare med godsaker på.
Det är en sån optimal liten munsbit med otroligt mycket smak på liten plats. Det är oliver och det är sardeller eller boquerones, såna alltså vinäger inlagda skarpsillar typ. Och lite grillad paprika ibland och syltlök eller någon liten sån chili, guindilla chili heter det eller så. Det är en favorit faktiskt. Och så perfekt till den här lite söta, beska aperitivo, vermouth.
Ja, för vermouth är ju liksom ett smaksatt vin kan man säga.
Mm. Alltså som jag förstår så har det funnits liksom kryddat vin och smaksatt vin i den stilen sedan romartiden. Liksom.
Det var väl så att vinet inte var så gott?
Nej, just det. Man behövde göra någonting åt.
Här har du is i glas och så är det på med en vermouth.
Yes.
Och lite... bubbelvatten. Vad är det här för vermouth då? Isaguirre.
Den är inte så dum. Det finns ju massa små vermouthproducenter och sen också som gör små upplagor.
Är det en sån här hantverksgrej liksom?
Ja, men det har det verkligen blivit. Det har liksom blommat upp lite mer nu i Barcelona. Många yngre som anammar den här delen av den kulturen.
Och det finns alltså specifika vermouthbarer?
Ja, precis. Många. Liksom en blandning av tapasbar. Och... men de serverar vermouth ibland från direkt från fat. Det står fortfarande sådana här klassiska liksom, sifoner överallt. Som är ett väldigt speciellt system i sig. Alltså att de åker runt med lastbilar och samlar upp de här sifonerna från alla barer och restauranger. Rengör dem på fabrik, fyller på med nytt fräscht mineralvatten eller bubbelvatten och sen kör ut dem igen. Så det där är liksom en cirkulär grej som bara pågår hela tiden.
Och när går man till vermouthbaren då?
Alltså man kan ju se liksom farbröder som sitter och tar en vermouth på förmiddagen och sådär också. Men den klassiska vermouth-timmen tror jag är runt 3 sådär på eftermiddagen.
Men man kan ju inte driva ställen bara som har öppet.
Nej, de har faktiskt öppet ofta hela dagen. Alltså en del öppnar sådär vid liksom 9-10. Man kan ta en vermouth och läsa tidningen sådär på förmiddagen. En pensionär eller så. Eller ta någon lättare lunch med lite tilltugg och sådär. Så det handlar inte om att dricka några mängder av vermouth utan det... det är liksom själva ritualen och den sociala grejen i sig, att man möts upp på eftermiddagen, kanske innan middagen, och liksom tar några tilltugg och aperitif i form av vermouth, och sen kanske gå vidare till något annat.
Eller
gå
hem. Men har de kaffe och så också, eller?
Jag skulle inte säga att kaffe är någon stor grej på vermouthställen, utan det är cafeterias och sådär som är mer, eller pastisseria. Mm. Och då är, ofta så får man liksom ett glas vermouth med is i, och sen så har vi en gilda. Det är som en tandpetare som är spetsad genom några godsaker. Det är sardell och det är en oliv och det är någonting som heter piparra, en liten inlagd chili. Alltså samlingsnamnet för de här är banderillas, som små spjut eller stickor.
Som banderiljärerna som har.
Exakt.
Man kan sin kalanka.
Ja, visst. Så. Ja, precis. Det är lätt att gissa vad det betyder. De är ganska liksom matiga egentligen. Det är två oliver, en är liksom lindad med en sardell.
Och så är det en boccheron där.
Och så är det en boccheron runt den andra, lite grillad paprika och en syltlök. Ja. Så det är en riktig smakbomba och lite sötma från syltlöken.
Nu är jag på vermouthbaren och beställt en vermouth då, och då lägger de en sån där liten tandpetare på.
Får man en liten liksom karamell on top på glaset eller liksom bredvid och kan beställa in mer.
Nu ska vi se om detta funkar med vermouth då. Yes, det är ju gott alltså.
Ja, men de gifter sig ganska fint alltså. Det är både den här, man får en liten kick av den här chilin och mycket sälta och syr. Det händer ju väldigt mycket liksom i munnen. Då är den här lite mjuka, lite söt. Det här är ju en liksom halvsöt variant.
Ganska söt, snäll, lite lätt kryddig.
Ja, precis. Och med lite bubbelvatten också så får man en liten frisk svalkande känsla som liksom lindar in de här smakerna. Det går ju lika annat gott också till med kava eller så där, men jag tycker att kava med ganska mycket syra, så är det som att det liksom tar ut varandra. Man behöver den här mjuka.
Ja, de har kommit på någonting där, faktiskt.
Jag hade lite svårt att hålla mig från att göra kroketter faktiskt, som en vanlig tapas, men det är kroketter på bacalao, ja. Väldigt typisk katalansk grej. Det finns ju alla former och...
Men är det potatis i dem också?
Det här är, just den här är faktiskt ganska mycket potatis i, för att jag tycker det är gott. Annars så kan det vara så att det nästan är som en liksom bechamel-fyllning faktiskt. Aha. Som är väldigt så krämig och lite lurig att göra. Men gott med serrano skinka eller med svamp eller sådär.
Så har du olja där.
Precis.
Så ska de friteras.
Ska vi fritera dem lite grann.
Och det lilla jag har varit i Barcelona och Katalonien, så i varje fall när man är ute och äter så är det mycket små friterade grejer.
Ja, så är det verkligen. Det som slog mig nu senast var där med min familj och föräldrar, och det var liksom flera generationer som käkade. Liksom, det finns alltid någonting för alla, är min upplevelse. Alltså lite gott friterat, kroketter eller bläckfisk om man tycker om det. Det finns härliga grönsaksrätter på många ställen. Grillade grönsaker är en stor grej. Kolgrillade grönsaker. Kött och liksom skärk och den grejen, och underbart fisk och skaldjur.
Mycket plockmat liksom.
Mycket plockmat. Även om tapas egentligen då mer en andalusisk grej från början, så finns det olika former av tapas liksom i hela Spanien.
Man har anammat det ganska mycket.
Absolut. Ja. Baskiska liksom pinchos-grejen med små brödbitar. Eller... Potatis, muskot och vitlök, bacalao, persilja också. En dubbel panering på den också sen, så man ofta lite så avlånga biffformer. Sen friterar man dem. Liksom fryser de här innan. Får de lite form så att de inte faller sönder. Det är ganska bra knep när man ska fritera grejer och ha förfrysta. Nu tror jag vi ska ta upp den där.
Sebastian gör också en aioli, en vitlöksmajonnäs, som i Katalonien betraktas som en katalansk specialitet. Testar en krokett här. De är väldigt fint friterade, bruna. Jag doppar ner i aiolin. Det är bra för att de är lite avlånga. Så det blir många bett här. Mm. Och den är lite krämig inuti.
Har man bara potatis så blir den ju väldigt liksom som en potatisbulle eller någonting. Men nu har jag lite bechamel i istället för 100%. Liksom.
Mm, mm, mm. Alltså om man är rädd för bacalao och tror att det ska smaka jättemycket fisk, det gör det ju inte.
Det gör det inte.
Nej. Man behöver inte vara lutfiskrädd.
Nej, den har ju nästan mildare smaken om man skulle ha liksom, köpa en fryst torsk för det eller något. Mm. Ganska mycket muskot är gott tycker jag. Persiljan också.
Och det är som ett potatismos med bechamel liksom.
Mm. Och fisk och persilja och vitlök också. Mm.
Vad betyder det att vara i vitlöken?
Just det. Ja, men det betyder att man har koll på läget. Eller att man har läget under kontroll. Estar en el ajo. Som är att vara i vitlöken. Och det kan man säga om... Ja, men det är lugnt, han har koll på läget. Eller hon har koll på läget. Och det säger ju också något om vitlökens roll.
Om matens roll.
Ja, precis. Ja, verkligen. Jag tycker också man hör... Sätter man sig på ett café eller en parkbänk i Barcelona och lyssna lite runt på vad folk pratar om, då är det ju liksom 90% att folk snackar om mat. De är galna alltså, i det är liksom livets mittpunkt verkligen. Jag kan inte laga katalansk mat utan pan tomaquet.
Så Sebastian gör den klassiska aptitretaren och rostar en brödskiva i grillpannan och lägger sen på riven tomat, olivolja och salt.
Mm, det ser fräscht ut. Mm. Vad gott med så med grillat bröd faktiskt.
Visst är det? Ja. Det gör väldigt stor skillnad.
Det här funkar ju väldigt bra när det är varmt och soligt.
Mm.
Sin kärlek till Katalonien har Sebastian Andreu Bergström samlat i boken Barcelonas mat och dryck. Det är dels recept från hela Katalonien och dels en skildring av matlivet i huvudstaden Barcelona. Porträtt av klassiska kvarterskrogar.
Klassiska familjekrogarna som har många stammisar och som lagar härlig mat. Och den delen som kanske inte liksom frontas på samma sätt i turistguider och sådär.
Jag blir lite avundsjuk när jag läser just att det finns familjerestauranger och små krypin som har gått i flera generationer. Och så tänker jag på restauranglivet i Sverige, nästan oavsett vilken stad du går till. Så ja, men det finns ju väldigt lite av det. Den här traditionen som verkar bara finnas.
Barcelona är bra på att liksom ta hand om det här. Det finns något initiativ nu där de har ursprungsskyddat faktiskt några krogar eller kvartersbodegor typ. De här lokalerna får inte liksom göras om till typ en 7-Eleven eller sådär, utan det måste vara samma verksamhet och vissa regler liksom kring det där. Och lite stöd då, liksom att man får lite subventionerat som ett sätt att bevara dem.
Det är ju som med marknaderna, vad är det, 36 marknader eller någonting? Det är ju liksom ett fantastiskt system.
Och där också lokalbefolkningen har liksom stöttat väldigt hårt och små organisationer och intresseorganisationer som värnar om de här matmarknaderna och saluhallarna. De handlar också väldigt mycket där. Det är typ runt 30% eller något sånt av alla färskvaror som handlas på saluhallarna. Nej, men det är väldigt härligt tycker jag, inställning.
Det är svårt att inte bli förälskad i Barcelona faktiskt.
Jag håller med. Jag tänker att det är många som, om man har varit där, att det är en speciell stad på många sätt. Det finns ju en grej som är ganska typisk med just Katalonien som heter Mar i Montaña.
Hav och berg.
Hav och berg. Surf and turf är ju liksom ett begrepp också i USA. Som är faktiskt typiskt och klassiskt med att man kanske blandar bläckfisk och köttbullar i en gryta eller havssniglar och kanin eller så. Liksom. Ja, det har varit mångkulturellt länge. När man läser historiker som skriver om Katalonien och historien så är det liksom återkommande att de har haft ett fungerande, eller bitvis i alla fall, alltså mångkulturellt samhälle där det har varit många olika grupper och kulturer som har levt parallellt och att det har varit liksom relativt fungerande. Och både religionsmässigt och i grupper. Liksom.
Och då har man influerat varandra också.
Precis. Precis.
Men det är lite farligt med såna här värmeutställen när de har små goda grejer för att man riskerar att bli mätt. Liksom.
Det är verkligen sant. Jag tänker att man kanske behöver träna på det. Alltså, när jag har varit där så blir det ju som att okay, det här blev nästan middagen. Då, eller,
nu blev jag mätt, nu får jag vänta några timmar ännu senare innan jag käkar middag.
Men jag tänker att det är lite det som är syftet med det, att man ska stå sig till... För den liksom genomsnittliga restaurangbokningstiden i Barcelona är ju typ 9, liksom 10 ibland. Så om man ska stå sig tills dess, då kanske det krävs en sån liten värmeutstund där inne.
Jag känner liksom bara den kroketten.
Ja.
Den mättar rätt bra. Mm. Och så tar jag några såna här små pinnar till. Liksom, så så blir det färdigt sen.
C. Sebastian Andreu Bergström förde åtminstone mig till Barcelona och Katalonien genom maten. Hemma i hans kök i södra Stockholm. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.